Först en snabb repetition av det vi talade om förra gången. För att komma in i sammanhanget, vi var i kapitel 3 och 4. Och Paulus håller ju på att argumentera för nådens evangelium. Och för att ge kraft åt sin argumentation så tar han till slut det här speciala greppet som gör honom så vinnande, tycker jag. Han går tillbaka till judarnas egen stamfader, Abraham själv. Hur var det med Abraham? Om det kan bevisas att Abraham blir rättfärdig genom tro, alltså av nåd och inte av laggärningar, då har han vunnit sitt case, sitt fall, tycker jag. Och det är väl det han eftersträvar. Ni vet alltså, i Galaterförsamlingarna hade judaistiska bildolärare smugit sig in för att börja blanda lag med nåd och säga att det inte räckte med nåden, alltså att tro på vad Kristus har åstadkommit, utan man måste också omskära sig och hålla de övriga rituella lagarna som tillhörde judendomen, omskärelse till exempel. Men så går han tillbaka i tredje kapitlet. Hur var det med Abraham? Blev han rättfärdig av laggärningar eller genom tro? Han levde ju, som det står, 430 år innan lagen ens var given. Och han blev rättfärdig genom tro på löftena. Skillnaden mellan löften och lagar är ju det här att löften ska tros, lagar ska lydas. Skillnaden mellan tro och... Sen föder nåden en lydnad, men det är som livsprincip betraktat. Så löftena gavs till Abraham kanske 2000 år före Kristus. Sen kom lagen in. Inte för att löftena nu inte skulle vara gällande längre, utan löftena fortsatte ju att gälla. Trons princip. Hela gamla testamentet så var det trons princip som gällde. Alltså man blir rättfärdig på grund av tro, inte på grund av gärningar någonsin. Inte ens Abraham alltså. I löftena säger Gud, jag skall. Abraham, jag skall föra dig till ett land som du inte känner. Du ska få det landet, jag ska göra dig till ett stort folk. Och jag skall låta en välsignelse genom dig komma till alla släkten på jorden. Så det Gud ikläder sig hela ansvaret, det är ett ovillkorligt förbund. Lagen däremot, den säger, du skall inte. Och ansvaret läggs, det är ett villkorligt förbund så att säga. Om ni håller det här, då ska ni vara välsignade. Men vi vet ju att det förbundet misslyckades. Och för att dra det till sin spets, så 587-86 så jämnas Jerusalem med marken och landet. Folket förs bort i fångenskap. Det gamla förbundet, lagens förbund, misslyckat. Men alltså lagen, som vi sa förra gången, hade till uppgift att visa vårt tillkortakommande, vårt fullständiga tillkortakommande. Den kom in jämsides med löftet för att göra synd till synd, för att definiera vad synd är för någonting i form av bestämda överträdelser mot givna bud, definierade bud. Så lagen definierar synden. Synden fanns innan lagen kom, men genom lagen fick synden liv. Den fick sin definition, samtidigt som den definierar Guds helighet och Guds standard, Guds väsens heliga standard. Och avstödde också syndens syndfullhet. Men inte av någon illvilja från Guds sida, utan lagen kallades ju en uppfostrare till Kristus. Här i tredje kapitlet, pedagog står det i grekiskan, som skulle peka i vår, när vi inser att lagen dömer oss i skyldiga, vi behöver någon som tar hand om vår skuld. Ja visst, det kommer en frälsare, peka fram emot frälsare. Och när Kristus har kommit och tagit så att säga lagens förbannelse, då behövs ju inte lagen som livsprincip längre. Lagen har fullbordats i Kristus. Så lagen har gjort sitt jobb när den har fört oss till Kristus. Så då säger lagen, bra, nu är mitt jobb klart och lagen stiger åt sidan som livsprincip för våra liv. Och nåden träder in som en ny princip, livsprincip. Lagen krävde rättfärdighet. Nåden tillräknar oss Kristi rättfärdighet. Det är nåd. Det betyder inte att vi har blivit fullkomliga som människor. Vi håller på här, va? Men efter korset är det en ny inriktning i våra liv som strävar efter att också i praktiken den här rättfärdigheten ska komma till stånd i våra liv. Men det är nåden som verkar detta och inte lagen. Det är Galaterbrevet. Och därför är Paulus så våldsamt upprörd över att man fått den här ställningen under nåden. Nu försöker smussla tillbaka sig genom de här lärarna till en ställning under lagen. Om går ni tillbaka under lagen, säger Paulus, då måste ni hålla hela lagen. Inte ens ha begärelse, inte ens vara avundsjuk en enda gång hela livet. Inte den minsta avundstanke får finnas. Det var det som Paulus insåg när han ställde sig under lagen och lagen dödade honom. Slog ihjäl all hans präktighet. För han insåg att är det så som lagen kräver, då klarar inte ens jag av det. Omskärelsen förresten, som också de här lärarna berömde sig av, att vi är omskurna, vi har en bättre ställning för Gud. Abraham blev rättfärdiggjord 14 år innan omskärelsen gavs. Som ett tecken på att man var Guds egendomsfolk. Men det var inte omskärelsen som rättfärdiggjorde, det var tron. Omskärelsen kom efter rättfärdiggörelsen. Det var den argumentationen som vi sysslade med förra gången. Nu suddar jag ut det här. Eller jag kan låta det stå lite till. Om vi vill ha hjälp av det. För vi är alltså i fjärde kapitlets åttonde vers då, kan man säga. Vi har talat om det här med adoptionen. Gud har adopterat oss, frivilligt tagit oss in i sin familj och gett oss söners och döttrars rätt och arvsrätt och allt det här. Och andens inneboende som ger oss det subjektiva vittnesbördet om att vi är Guds barn och Gud är vår far, Abba fader. Och därför säger Paulus i vers 8. Förut när ni ännu inte kände Gud, då var ni slavar under gudar som i verkligheten inte är några gudar. Alltså tänk på de hedniska avgudarna. Det var ett slaveri under de här gudarna. De krävde, de var ofta väldigt krävande och de försatte sina tillbedjare ofta i fruktan. Och ständigt måste de så att säga, vad heter det, till god, blidkas, bra tack, med olika offer och så här. Men nu säger han, när ni känner Gud, eller rättare när Gud känner er, alltså ni har blivit vänner med Gud, hur kan ni vända tillbaka till dessa svaga och ömpliga makter och vilja bli deras slavar igen? Ni har ju nyss kommit ur den här buren av slaveri och så flyger ni in i en annan bur, som burfåglar som har släppts fria. Kommer ihåg när jag var i, just nu kommer jag ihåg när jag var i Kambodja. Det var såna här gatuförsäljare som gick omkring med burfåglar. Och så fick man betala en slant om man ville se att en fågel blev fri. Och visst, jag betalade gärna en slant och så släppte han ut en fågel. Så fick man glädjas över att se hur den där fågeln flög upp i sin frihet. Men vad besviken man skulle ha blivit om den hade kommit tillbaka och flugit in i buren igen. Det är ungefär den känslan som Paulus har. Hur kan ni göra så här? Ni har ju blivit fria och så flyger ni in i en bur igen. Alltså det judiska slaveriet, den rituella judiska lagarnas slaveri. Ni håller ju så noga räkningar på dagar, sabbater och nymånadsdagar och vad det kunde vara. Och särskilda tider, högtider, de judiska högtiderna kanske och sabbatsår och allt det här som ingick i den judiska lagen. Som hade sin funktion under den israeliska periodens tid i gamla testamentet. Men som inte längre gällde för den kristna församlingen. Jag är rädd, säger han i vers 11. Jag är rädd att jag har slitit förgäves. Han är verkligen förtvivlad. Och så återkommer han, nu talar han som en förälder som är väldigt bekymrad över sina tonåringar som håller på att gå vilse. Jag ber er, bröder, bli som jag när jag nu har blivit som er. Oj, vad menar han med det? Jo, alltså jag blev ju som er i den bemärkelsen att jag inte underordnade mig de judiska lagarna. Utan jag blev som en hedning i den bemärkelsen. Bli som jag när jag har blivit som er. Och håll inte på att underordna er de där lagarna i en ny slags bur. Ni har ju aldrig gjort mig något ont. Och nu blir han väldigt personlig i vers 13. Ni vet att det var på grund av sjukdom som jag första gången kom att förkunna Guds evangelium för er. Det är en märklig vers. På grund av sjukdom. Det här har ju sysselsatt bibeltolkarna naturligtvis under alla århundraden. Alltså var Paulus sjuk. Och tydligen så sjuk att han måste ta som hand. Eller stanna upp på sin resa och inte orka gå vidare. Och om man jämför det här med vad som står i andra Korinthierbrevet 12. Där han också talar om sin sjukdom. Sin fysiska svaghet. Som han bad tre gånger att bli befriad ifrån. Men Gud sa, min nåd är dig nog. Så undrar man, vad är det som han plågades av? Vi vet att malaria härjade de här trakterna på den tiden. Det kunde ha varit det kanske. Andra menar att det var någon form av, måste ha varit en väldigt iögonfallande sjukdom. Kanske epileptiska anfall och sådär, som kunde ha orsakat dem att hysa lite förakt för honom. Eller motvilja, som han säger. Ni såg min kroppsliga svaghet, men ni frestades inte till förakt eller motvilja för mig. Och de skulle ju kunna ha tänkt, vad har han för Gud att predika som inte ens kan fixa till hans egen kropp? Ni förstår. Ni tog emot mig trots att jag var i den här belägenheten. Det var någonting åtminstone som gjorde ont i hans kropp. Det är väl det minsta vi kan säga. En del menar att det nog var en ögonsjukdom. Att han hade svårt med synen. För han skriver ju 6:e kapitlets avslutning. När han har haft en sekreterare till hjälp att skriva det här brevet i övrigt. Så i slutet av brevet så säger han till sin sekreterare. Nu låt mig få ta den här papyrusrullen. Eller vad det var man skrev på ett litet tag. Och så säger han i slutet av brevet. Titta nu med vilka stora bokstäver. Jag själv. I vers 11, 6 och 11. Med vilka stora bokstäver jag skriver till er med egen hand. Om, då menar man, möjligen skrev han med stora bokstäver inte bara för att markera vikten i den hade att avsluta brevet med, utan för att han inte såg att skriva med små bokstäver. Alltså, kanske det var någon slags ögondefekt som han var utsatt för. Men det var inget teologiskt problem det här, va? Jag ska ta med förresten nästa gång en liten artikel jag har skrivit just om när helandet uteblir. För det här är ju en problematik som ofta sysselsätter oss. Men för Paulus var det inget teologiskt problem att han själv var sjuk. Så att han kunde tänka, liksom, ha, Gud är inte värd min lojalitet nu när han inte hör min bön och gör mig frisk. Nej, han tjänade Gud trots sin sjukdom så gott det nu gick. Och han kom till galatiska församlingarna, eller de här städerna som de här församlingarna bildades i. Och ni tog emot mig, säger han, som en ängel. Som en verklig budbärare. Alltså ängel betyder budbärare. Som en budbärare från Gud. Ja, som om Jesus själv hade kommit. Tänk du. De tog emot honom med en sån stor öppenhet och glädje. Men, säger han. Och det här, alltså, han använder det som ett argument. Vad har nu eran hänförelse tagit vägen? Jag kan intyga er, och det här är ytterligare ett exempel eller en anledning till varför man tror att det var ögonproblem man hade. Jag kan intyga att ni gärna skulle ha rivit ut era ögon och gett dem åt mig så jag skulle få friska ögon. Så kärleksfulla barn emot mig. Har jag nu blivit en fiende genom att säga er sanningen? Ja, man kan bli en fiende ibland. Genom att säga sanningen. Men hur är det med de här villolärarna som kommer? De smeker er medhårs. Precis så, vers 17. De som så ivrigt intresserar sig för er. Gör det inte goda avsikter. De vill skilja oss åt. mig och er för att ni ska intressera er för dem. Märker ni? De kom in för att så splittring. Inte av goda avsikter, utan för att själva få efterföljare. Så är det med falska profeter. Falska profeter, de gråter aldrig. De är rädda om sitt eget skinn. De är rädda om sin egen position. Paulus skäms inte för att påminna dem om sina sår. Han kom och han säger först i andra Korinthierbrevet 11, när han jämför sig med de här så kallade apostlarna, för de kallar sig gärna apostlar, så säger han: titta på mig. Och så han kunde dra av sig manteln och dra upp underskjortan och visa ryggen var alldeles full av sår och ärr. Jag har blivit piskad, och så räknar han upp 3 gånger, stenad en gång och en piska så när som på 40 slag, 39 slag. Man ansåg 40 slaget var det dödande slaget, så man stannar vid 39 för att vara barmhärtig på något sätt. Så han menar, titta här på mina sår, jag är en sann apostel. De falska profeterna hade inga ärr på ryggarna. Så han menar, de är ute i eget ärende. De är inte ute efter ert andliga väls bästa, utan för att få sig en skara efterföljare. Och så säger han här, vers 18, de är ivrigt intresserade av er. Det är gott om avsikten är god, säger han. Visst, jag har ingenting emot att ni blir väl omhändertagna. Men i så fall borde de också vara lika ivriga när jag är där. För då försvann de från scenen. Då var de lite fega och stack, tydligen. Och så talar han nu i vers 19 som en verklig förälder som inte vet vad hon eller han ska ta sig till. Mina barn. Han talar som en mor som är bekymrad. Mina barn, som jag än en gång måste föda med smärta tills Kristus har förkroppsligats i er. Alltså han känner sig utsatt för födslovåndor som en kvinna genomgår vid en fysisk födsel. Så känner han, liksom nu han är en slags andlig födslovärk, födslovånda. Och det gör ont. Det gör ont. Därför att han, det finns ingen genväg till andlig mognad i en församling. Några måste ikläda sig mödraskapets villkor. Andliga fäder och mödrar talar vi om. Och det är just det här, va? Att det finns ingen lätthet i att fostra en församling. Det behövs ett herdeskap som är villig att ikläda sig också de här födslovåndorna. Och det är utvecklande. Jag vill utmana dig att vara en andlig mor och en andlig far. Och då behövs det vara i ett lokalt sammanhang där det finns barn att känna ansvar för. Att stå utanför en lokal församling, det är att bespara sig den här smärtan. Naturligtvis, det är mycket lättare. Men gå in i en lokal församling och du blir engagerad i människors liv. Och du kan börja känna lite grann som Paulus kanske kände här ibland också. Och han säger, om jag bara vore hos er, så jag kunde göra min röst rätt bevekande, så ni kunde höra på rösten hur bekymrad jag är. Men jag har ju bara papper och penna att tillgå. Det fanns inte ens telefon, va? Han måste få ner det på skrift. Och de hörde ju inte rösten. Om ni bara kunde höra hur orolig jag är på rösten, så kanske ni skulle ta ert förstånd till fånga. Jag vet mig knappt någon råd med er. Vad ska jag ta mig till? Så kan man känna som förälder. Och det är jobbigt. Men visst vill man vara förälder. Fortsätta att vara det. Och det här behövs i församlingen. Och det här är utvecklande för den som vill ikläda sig det också. Det är jobbigt, men det är inte farligt. Det är bra för oss. Nåväl. Ni ser hur han vädjar. Och nu ska jag fråga, vad är klockan? Hur många minuter har jag på mig? 8:55. Då tror jag inte jag tar Hagar och Sara. Illustrationen, den är ganska omfattande. Utan vi tar det nästa gång och går in i 50 kapitlet utifrån det.